Då ska vi få lyssna till den andra bibeltexten här idag ifrån Lukas evangeliet, det 23 kapitlet, vers 26-49. Jesus blir korsfäst. När de förde bort honom grep de en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene. På honom lade de korset för att han skulle bära det efter Jesus. En stor skara ur folket följde honom, även kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände Jesus sig till dem och sa: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. Det kommer dagar då man ska säga: saliga är de ofruktsamma, det är moderliv som inte fött och det är bröst som inte ammat. Då ska man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: göm oss. För om det gör så här med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra? Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallas dödsskallen korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa: far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Men rådsherrarna hånade honom och sa: andra har han frälst, nu får han frälsa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa: om du är judarnas kung, fräls då dig själv. Över honom fanns det också ett anslag: detta är judarnas kung. En av brottslingarna som var upphängd där hånade honom och sa: är inte du messias? Fräls då dig själv och oss också. Men den andre tillrättavisade honom och sa: fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis, vi får vad vi förtjänar för det vi har gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: jag säger dig sanningen, idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst: far, i dina händer överlämnar jag min ande. När han hade sagt detta gav han upp andan. När officeren såg vad som hände ärade han Gud och sa: den mannen var verkligen rättfärdig. När allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände slog de sig mot bröstet och vände hem igen. Men alla hans vänner och kvinnorna som hade följt honom från Galileen stod på avstånd och såg detta. Ska vi stå upp och be tillsammans? Ja, tack Herre Jesus Kristus för att du var beredd att lida och dö på korset. Tack att vi får vara här idag för att försöka minnas och fördjupa oss i det du gjorde. Det är något oerhört, det är så stort. Förbarma dig över mig att jag ska kunna förmedla på något sätt det som hände. Att vi ska kunna genom din uppenbarelse få del av de här djupa sanningarna och en upplevelse av det som hände, så att vi kan dela både smärtan, lidandet, men också det positiva som skedde där för så länge sedan. Kom helige Ande, kom och gör ditt ord levande för oss. Amen. Varsågod och sitt. Ja, idag så har vi fått lyssna och ta del av ett par av kyrkårets texter och sammanhang för den här långfredagen. Från Jesaja kapitel 53 om Herrens lidande tjänare. Jag tyckte det var väldigt fint att få läsa den tillsammans faktiskt, för det är ett av de mest kärnfulla avsnitten i Gamla testamentet. Och så fick vi också lyssna här från Lukas evangeliet 23. Men jag skulle bara vilja återkoppla lite från våran samling, gemensamma gudstjänst som vi hade igår i Semana afton i Asklanda kyrka. Det var en väldigt känslomässigt stark stund för mig, för jag läste även där som avslutning Jesaja 53 om att Jesus var övergiven, och det var så stämningsfullt när vi hade släckt ner i kyrkan och tömt altaret och klätt av det som man gör, och sen att få läsa det om Jesus, att han blev helt övergiven. Jag tror det är svårt för oss att förstå de kval som Jesus gick igenom det här sista dygnet innan korset också. Men idag så ska vi fokusera på det som hände vid korsfästelsen. Och jag ska försöka att med de här två sammanhangen, både Jesaja 53 men också Lukas 23 då, att med dem som utgångspunkt försöka ta grepp om vad var det egentligen som hände andligt på korset, och vilka stora möjligheter är det som har skapats genom det som Jesus gjorde när Gud verkade på korset. Och det finns ju en avgörande fråga i långfredagens texter. Vad händer egentligen på korset? Det är ju en ganska intressant fråga. Är det bara ett tragiskt dödsfall som kanske en del människor hävdar än idag? Eller är det ett moraliskt exempel? Eller är det någonting mycket djupare? Ja, profeten Jesaja, han ger oss nyckeln. När han säger, men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Här finns evangeliets centrum, skulle jag vilja påstå. Han i vårt ställe. Så temat för dagens predikan är Jesus led och dog i vårt ställe. Jag skulle vilja lyfta några punkter där. För det första, vårt problem, syndens verklighet. Jesaja är brutalt tydlig när han säger våra brott, våra synder. Och Bibeln bekräftar detta på många ställen. Att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Står det i Romarbrevet 3:23. Det här är ett sånt här kardinalsord som jag tror att man behöver få grepp om. Problemet är inte bara lidande. Det är skuld inför en helig Gud som vi som mänsklighet bär på. Och det är därför som korset behövs. Och som den högt respekterade evangelikale teologen John Stott uttrycker det. Essensen av synd är att människan sätter sig själv i Guds ställe. Inför den här predikan så har jag plockat fram den här boken som börjar bli några år på nacken nu. Av John Stott. Ni ser den på bildskärmen också. Korset, meningen med Jesu död. En andlig klassiker kan man säga på det här området. Jag hittade den faktiskt i bibel eller i bokhyllan inne på min pastorsexpedition. Det måste vara någon av mina föregångare eller om det är Johan eller vem det är, jag vet inte. Men det var lite kul att hitta den där. Så då tänkte jag, då tar jag med mig den i predikan här också. Inte bara läser om den. Det är en väldigt intressant bok som talar just om de här djupa dimensionerna. Så jag kommer ha med några citat av John Stott här idag. För han har verkligen hittat viktiga perspektiv kring det här. Det här är vår situation. Vi har gått vår egen väg. Den andra punkten jag vill ta upp, det är Guds svar. Det är ett ställföreträdande försoning. Men Jesaja stannar inte vid det här problemet. Han säger, straffet blev lagt på honom. När du gör hans liv till ett skuldoffer. Det här är kärnan i ett evangeliskt, evangelikalt perspektiv. Jesus dör i vårt ställe. Inte bara för oss i allmän mening, utan istället för oss. När vi kommer till Lukas 23 så ser vi det här så väldigt konkret. Jesus korsfästs, han hånas, han lider. Och ändå ber han den här bönen. Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Varför kan han be på det sättet? För att han just då bär deras synd och vår synd. Nya testamentet säger, han som inte visste av synd, han gjorde Gud till synd i vårt ställe. I andra Korintherbrevet 5:21 kan vi läsa det. Och i första Korintherbrevet 15:3 så står det, Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Den tredje punkten jag vill lyfta fram, det är korset. Där Guds rättvisa och kärlek möts. Korset där Guds rättvisa och kärlek möts. En vanlig fråga är, varför kunde inte Gud bara förlåta? Och det är ju en mänsklig tanke som lätt kan smygas in. Men Bibeln är väldigt tydlig och svarar, för att Gud är både kärleksfull och rättfärdig. Romarbrevet 3:26 säger att Gud genom korset visar sig vara rättfärdig och den som förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Det är här som försoningen sker. Synden tas bort på allvar. Synden tas på allvar. Straffet tas bort och nåden ges. Jag tar det igen. Synden tas på allvar, men straffet tas bort och nåden ges till oss människor. Och som en annan person har uttryckt det, Gud kan vara rättvis och samtidigt rättfärdiggöra syndaren just därför att straffet verkligen har burits. Den fjärde punkten jag vill lyfta fram är att Gud själv bär domen. Det mest avgörande är det här. Det är inte en tredje part som straffas. Det är Gud själv faktiskt i Kristus. Och som John Stott formulerade, Gud sätter sig själv i människans ställe och tar det straff som tillhör oss. Och vidare, Kristus dog för oss istället för oss. Visst är det fantastiskt. Det här är evangeliets hjärta. Gud kräver rättvisa och Gud uppfyller den själv. Det femte jag vill lyfta fram, det är korset i Lukas. Evangeliet i realtid. På scenen i Lukas evangeliet i kapitel 23 så har vi en man som bär sitt kors. Vi har två förbrytare som korsfästs på var sida om honom. Och en som hånar och en som ber. Den ene säger: Jesus, tänk på mig. Och Jesus svarar: idag ska du vara med mig i paradiset. Hur är det möjligt? Den här mannen som hängde där på korset, han hade inget att ge. Inga gärningar, ingen rättfärdighet. Men han fick allt. Varför? För att Jesus just då bar hans skuld. Helt fantastiskt. Den sjätte punkten jag vill lyfta fram, det är att förlåten brister, vägen öppnas. Förlåten brister, vägen öppnas. När Jesus dör så händer något avgörande. Förlåten i templet brast mitt i tu, står det. Och det här var inget lite tunt tygstycke, ska jag säga er. Det var en kraftig vävnad som var många centimeter tjock i alla fall. Och som var vävd i många lager. Och jag vet inte om du har provat att riva lakan någon gång. Det ska vi ju göra och skicka till Afrika bland annat. Men om du provar det någon gång, alltså det kan man få ta i lite grann. Men tänk vilken oerhörd kraft det måste ha varit när det här förhänget som var så tjockt och hängde över en slags stång eller pelare där och skilde det heliga från det allra heligaste. Det absolut Guds heliga närvaro fanns innanför där. Tänk att den liksom brast ända uppifrån och ända ner och öppnade en väg in i det allra heligaste. Jag tror att det finns ju en del filmatiseringar av den här händelsen, och jag tror att jag såg någon i The Chosen eller vart det var, men det var väldigt häftigt att se hur det skakade om i templet och prästerna undrar vad är det som händer när det blir jordbävning och den här förlåten brister. Tänk att det öppnades en väg in i det allra heligaste genom Jesu försoningsgärning. Vad betyder det? Jo, vägen till Gud är öppen. Skulden är sonad en gång för alla. Offret är fullbordat. Det var därför som Gud lät förlåten brista på det här sättet. Och Hebreerbrevet 10:19 säger: vi har frimodighet att gå in i det allra heligaste genom Jesu blod. För det sjunde, vad betyder detta för oss? Ja, men långfredagen kräver ett svar. Det räcker inte att beundra korset. Vi måste ta emot dess innebörd. Bibeln säger: den som tror på honom har evigt liv. I Johannes 3:16, den kända versen. Och i Johannes 3:36 så står det något snarlikt: den som tror på sonen har evigt liv. Det handlar om tro. Att lita på att han bar min synd. Han tog min plats. Han öppnade vägen för mig. Det åttonde jag vill lyfta fram, det är evangeliets centrum. Låt oss höra Jesaja igen. Genom hans sår är vi helade. Det här är inte symbolik, det är verklighet. Korset är inte bara ett exempel på kärlek. Det är Guds frälsande handling. Och som John Stott säger det, substitution är hjärtat i försoningen. Och substitution är alltså att Jesus tar vår plats. Substitution är hjärtat i försoningen. Avslutning på det här. så står vi vid korset och vi ser vår synd, Guds helighet och Kristi kärlek. Och vi hör orden: straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Det finns inget större budskap, ingen djupare tröst. Och det finns ingen annan väg till räddning och frälsning än genom Jesus Kristus. Det var våra synder han bar. Det var vårt straff han tog. Det var vår frid han vann. Och vilka konsekvenser får det här idag? Jag skulle vilja som avslutning vilja lyfta fram ett litet vittnesbörd här. Och ett exempel vad Gud gjorde genom sin försoningsgärning förra lördagen. Då hade jag förmånen att vara i Stockholm och evangelisera tillsammans med en grupp där på en New Age-mässa. Jag har varit där i många år med olika personer. Och det är en väldigt utmanande miljö, ska man ärligt säga. För det är ju en väldig blandning av nyandlighet, New Age och hälsotrender och så som möts i den här mässan. Det finns mycket som kan dra människor bort från Jesus där. En del har till och med sagt till mig, jag tycker det bästa vore att de la ner den där mässan, att inte du åkte dit. Och jag kan förstå det, för det är verkligen en väldigt utmanande plats och det är mycket andligt mörker där, det kan man säga. Men det händer också en del fantastiska saker som ni ska få höra och se här. Jag kan börja med att visa bilden här, den första bilden. Här ser ni mig och några andra i teamet vid bokbordet. Här var det ganska lugnt. Ibland är det mycket folk, då är det svårt att ta bilder. Men vi är där med ett kristet förlag och liksom får gå under den täckmanteln. Det är så att det får inga församlingar får komma dit längre, utan det är bara företag och så de släpper in. Så vi är där och kan ta nästa bild. Delar ut böcker då, som ni såg. Och där har vi en del av teamet, jag tror vi var 17 stycken på lördagen. Det här är några som var klar på slutet. Kan ta nästa bild där. Där har vi mig tillsammans med en kvinna. Och det var så fantastiskt att det var faktiskt under lördagen ett antal personer som valde att vilja följa Jesus för första gången och bad med en överlåtelsebön till honom. Och det här är en av de personerna, en kvinna. Jag har fått hennes tillåtelse att visa den här bilden och berätta om det här. Hon kom dit till montern och tittade på böcker. Och jag, som jag brukar göra, försökte peppa henne att även prova på Jesus healing, som vi kallar det för. Och hon vågade det och tänkte att det kan väl vara bra. Det är också gratis då, vi brukar poängtera det, är ju inte de andra montrarna där kostar det ju ganska mycket pengar ofta, men vi är ju gratis både böcker och den här Jesus healingen som vi kallar det är ju en slags förbön med handpåläggning, men vi New Age personer förstår inte vad förbön med handpåläggning är för någonting, så därför kallar vi det Jesus healing. New Testament healing körde vi med förut, men nu kör vi med Jesus healing och det funkar bra. Och så jag och en annan person la handen på henne och bad för henne att hon skulle få uppleva Guds kärlek och kraft. Och hon blev väldigt starkt berörd. Man märkte det på henne, man såg det på henne att Gud rörde vid henne. Och efter ett tag så gick min kompis iväg då, men jag fortsatte att samtala med henne. Och det ena ledde till det andra och till slut så var hon mogen och redo för att ta emot Jesus. Och gjorde det förra lördagen då. Jättehärligt och hon blev så glad, liksom hon bara studsade därifrån sen och vi har en uppföljningsgrupp då som hon kommer vara med i. Och det var 7 personer totalt på lördagen där som tog det här beslutet. Och det var många också som blev berörda på det här sättet som hon blev av Guds kärlek och närvaro, och ett antal vittnade även om att de fick uppleva helande. Och all ära till Jesus för det han gör det. För det är fantastiskt. Och vi som team är bara så glada och tacksamma att vi får vara med och liksom se vad han gör i det här. Då ska vi ta nästa bild här. Där har vi en kvinna, som en pensionär, som var med för första gången. Jag har de sista åren försökt att ha med personer för att få prova på att vara i den här miljön. Och för henne var det första gången hon var med. Och hon tyckte det var först, som hon sa, hon tyckte det var lite jobbigt första timmarna. För det är ju en väldigt speciell miljö. Men sen så kom hon igång och hittade sin plats där vid bokbordet. Där hon fick berätta om böckerna och prata med många människor. Och hon, när hon efteråt sen berättade om det, så tyckte hon att det varit en riktigt bra dag. Och tyckte att det var jättespännande att få med. Jag frågade även några här i våran krets här i församlingen om de ville följa med och så. Men det var ingen som hade möjlighet den här gången. Men det kommer kanske fler tillfällen. Så känner du att du skulle vilja vara med, så prata med mig, så kanske det finns möjlighet till det. Det här är ett fantastiskt sätt att få se försoningens verklighet röra vid människor. Det är ett väldigt starkt vittnesbörd om Jesu kraft och försoning när han drar människor till sig här på den här mässan. Och det händer, vi hörde Mira berätta det, ungdomar idag tar till sig Jesus och är längtande, nyfikna. Vi har så mycket att vara glada och tacksamma för att Jesus verkar med sin försonande kraft idag. Låt oss be. Tack Jesus att du är på gång. Din död för 2000 år sedan var inte meningslös. Du offrade dig, du offrade allt för våran skull. Du led, du plågades, du torterades, du bar hela världens skuldbörda i din kropp. Allt förakt, all smärta, så mycket som vi inte ens kan ta in. Vi ärar dig Jesus för det du gjorde där på korset. Tack Jesus. Vi ber att vi ska kunna förstå att du gjorde det i vårt ställe. Låt oss ta in den väldiga sanningen att du gjorde det i vårt ställe. Och nu kan vi få njuta av frukterna av det. Tack Jesus. Låt oss få gå djupare in i det här. Låt oss få kunna identifiera oss mer med dig. Och låt oss också leva ut möjligheterna som har skapats inom din försoningsgärning. Amen.